kommer sommaren igen. Den gör mig lycklig. Här kommer sommaren igen. Den gör mig glad. Och allting känns så bra. Så bra som det kan vara. Här kommer sommaren. Här kommer sommaren. Här kommer sommaren igen.
Här kommer ett nytt sommarprogram. Den här gången handlar det om vad Indien kan erbjuda. Ciceron är Johan Rydén.
Hej alla Tyresöbor. Johan Rydén heter jag och är tillbaka vid mikrofonen här för andra gången. Första gången så var det Åke som intervjuade mig och jag fick sitta och prata om mig själv ganska mycket i en halvtimme. Nu har jag fått en chans till och ska prata om mina resor till Indiens 7 heliga städer. Jag har varit vegetarian sedan 1999. Och i Sverige är det, ja nu är det väl lätt, men det har inte alltid varit så lätt. När jag blev vegetarian där, då var det inte alla restauranger som hade ett vegetariskt alternativ på menyn. Om man berättade för någon att man var vegetarian så blev man aldrig bjuden på middag för det var krångligt att fixa vegetarisk mat och så vidare. Oftast åkte jag på att fixa maten själv. Så jag ville gärna komma till en plats där vegetarisk mat var norm. Och 2 år efter att jag blev vegetarian så hittade jag en av mammas böcker där i bokhyllan som hette Världens religioner. Där det stod bland annat om Indien och att i Indien så fanns det en stad vid namn Haridwar där kött var förbjudet enligt lag. Jag blev så fascinerad när jag läste detta så jag var tvungen att dubbelkolla på internet. Stämde det verkligen? Så jag gick ut på Wikipedia och där kunde jag inte bara bekräfta att ja, det stämde att kött var förbjudet enligt lag i den här staden. Utan var dessutom nummer 1 i en serie av 7 stycken heliga städer. Jag bestämde mig för att innan 2010-talet var slut så skulle jag ha besökt alla 7. För de låg så här bra utspridda över hela landet också. Den första staden, Haridwar, uppe i Himalayas bergskam. Den andra staden, Dwarka, på västkusten. Den tredje staden, Kanchipuram, nere i sydöst hos tamilerna. Den fjärde staden, Ujjain, mitt i landet. Den femte staden, Varanasi, längs Gangesfloden en bit österut. Den sjätte staden, Ayodhya, strax norr om Varanasi. Och den sista staden, Mathura, strax söder om Delhi. Tyvärr dröjde det hela vägen till 2014 innan jag hade fått ihop det som behövdes både vad det gäller pengar och resesällskap. En kamrat till mig hade tänkt att åka med mig till Indien redan 2013 men då kunde han inte få semester. Så först 2014 kom vi iväg och landade i början av november 2014 på Indira Gandhi International Airport. Och själva flygplatsen är jättemodern med luftkonditionering och det går fortare i Indien än i Sverige att få sina väskor på bandet och det är inga problem. Problemen kommer när man går ut från flygplatsen. Då blir man påhoppad av indiska taxichaufförer som alla säger sig ha den bästa, billigaste och snabbaste taxin. Och egentligen så vill man inte ha någon taxi överhuvudtaget för det finns en Airport Express som går hela vägen in till Delhi centrum. Men de här taxichaufförerna försöker alla knep i boken. De säger sådana saker som att de kör en billigare än tåget, vilket såklart inte stämmer för då kommer de att ta en till en affär där man förväntas köpa saker. Eller så kan de säga sådana saker som att du får inte gå in på tågstationen för du måste ha en biljett innan du går in. Vilket också är struntprat för man köper tågbiljetterna en trappa ner inne på stationen. Så där försökte de lura oss, två nykomlingar, vår första timme i Indien. Men vi lyckades runda allihop, ta oss ner till biljettluckan och satt inom, ja, jag tror det tog 20 minuter mellan det att vi hämtade väskorna och det att vi satt på Delhis Metro Airport Express. Ytterligare 20 minuter senare så var vi framme i Delhi centrum och där kommer chock nummer två. Man får Indien slängt i ansiktet på ett sätt som man ofta kan se om man tittar på en serie på TV från Indien. Oavsett om det är Delhis vackraste händer på SVT för ett par år sedan eller om det är David Batras världens sämsta indier, så visar de alltid en sån här liten sekvens där man ser en gata i Indien som är full med allting från stadsjipar till oxkärror och folk som tvättar sig i olika hörn. Och precis så är det när man kommer fram första gången. Man försöker navigera sig fram och hitta till sitt hotell och hela den strapatsen gick lyckligtvis hyfsat bra för oss. Jag hade återigen kollat upp på internet i förväg vart vi skulle bo någonstans och på ren tur så hade det hotellet ett rum ledigt. Lite besviken blev jag dock på att det inte var fullt riktigt så mycket människor som man ser i alla de här tv-serierna. Alltså ja, det är mycket folk, men det är inte som man kan se på tv att det står en lång vit människa mitt i ett hav av små guppande svarthåriga huvuden. De som har tagit de filmklippen måste ha ställt sig åt fel håll på en gata där alla är på väg mot något viktigt tempel under en större högtid. Jag skulle säga att det är väl ungefär som Drottninggatan under julhandeln, men inte värre än så. Första dagen där på hotellet så tog vi en liten tupplur, käkade middag i Delhi, det var väl ingenting speciellt. Vi blev lurade på lite extra mycket pengar för en tågbiljett upp till den här heliga staden i Himalayas som vi åkte till under dag två. När vi klev av tåget i Haridwar så kom chock nummer tre. Det var nämligen cirka 100 stycken sådana här små resusapor utsläppta över hela perrongen. Min första tanke var att de här aporna måste ha rymt från en cirkus någonstans i närheten. Men så kom jag på ett annat sånt här trick som jag hade läst på nätet och det var att titta på hur indierna gör och gör likadant själv. Och indierna som klev av på samma tågstation, de tog ingen större notis om de här aporna utan gick helt enkelt runt dem och bort mot trapporna ut till utgången. Så vi gjorde likadant. På vägen upp för trapporna så mötte vi en man med den största turbanen som jag någonsin har sett. Full med små smyckessymboler. Han var förmodligen sikh för han hade sikh-symbolen längst fram i pannan. De här två korslagda svärden under någon cirkel eller vad det är. Och han stirrade på oss med en så genomträngande blick. Dock med ett jättestort, inte sleende. Men när jag såg honom kom jag att tänka på en låt av Spongle. där får jag nog ta och klippa den sången lite kort, för själva låten är egentligen 8,5 minuter lång. Jag måste ju hinna berätta klart här också. När vi kommer ut från tågstationen så är det första vi ser en gigantisk blåmålad byst av guden Shiva som har månskäran i håret och lite vatten som rinner ner för hårlockarna. Och återigen blir vi överfallna av taxichaufförer som vill köra oss i första hand till grannstaden Rishikesh, för det är dit de flesta turisterna vill, så de ser två vita människor och tänker att de vill säkert också dit. Men vi ville ju faktiskt vara kvar i Haridwar, och efter lite dividerande så hittade vi en taxichaufför där som skulle köra oss till vårt hotell för 50 rupier, det är alltså cirka 7 kronor. När vi väl kom fram så hade han ändrat sig och ville ha 50 rupier av oss var. Och jag var kanske lite så här onödigt trött och grinig och sur efter den här 7 timmars tågresan som skulle ha tagit 4,5 timme egentligen, men... Indiska tåg, ja. Om ni någon gång har velat klaga på SJ så kan ni prova att åka till Indien för att lära er hur man tar det lite lugnt och väntar tills tåget är färdigt. Men han fick sina 100 rupier, det var väl inte så mycket att bråka om egentligen. Och sen kom vi fram till hotellet och jag kan säga att jag har aldrig somnat så fort någonsin. Efter 48 timmar av bara överväldigande nya intryck från ett nytt land, 7 timmar på ett skramlande tåg och inte så mycket sömn på den här första natten på hotellet i Delhi, så får man komma till ett hotellrum med en mjuk skön säng och där Gangesflodens forsande pålande bara hörs utanför fönstret. Så jag kommer ihåg att jag la mig i sängen, jag kommer ihåg att jag vände upp på sidan och drog upp täcket lite så där över axeln, och sen var det bara tack och god natt. Dag 3 vaknade vi och nu skulle det äntligen bli dags att pröva ut alla de här kulinariska vegetariska rättigheterna. Vi dubbelkollade i hotellreceptionen att det verkligen var sant det här med att det var vegetariskt överallt, och det kunde han bekräfta. Han berättade också att alkohol var förbjudet enligt lag i hela stan, vilket jag kanske knorrade lite över, men min kompis var både vegan och nykterist för den här tiden, så han blev ju desto gladare. Så vi åt frukost och sen var det dags att hitta en skola i närheten. Jag hade haft kontakt också över internet med en lärare som hade startat sin egen lilla engelska skola där han undervisade folk i Indien som ville jobba på såna här call centers. Det är mycket vanligt jobb för arbetarklassen i Indien att man sitter och svarar i telefon åt stora internationella bolag på engelska och bedriver alla former av kundkontakt. Nu gällde det bara att få tag i den här killen igen, och vårt hotell hade inget internet. Det fanns ingen uppkoppling någonstans, och vi gick runt till många hotell i närheten för vi tänkte att vi kan väl byta hotell och försöka hitta ett rum som har internetuppkoppling. Men det var extremt sällsynt. Tyvärr är det lite grann så i Indiens heliga städer att de här städerna och deras hotellägare, de vet vilken status de har inom hinduismen. Så de har en lite slapp attityd och tänker att men vi behöver inte vara så bra. För vi är en helig stad, det är, liksom, det är vår födslorätt att folk kommer hit och bor här och turistar här oavsett hur bra eller dåliga hotell vi har. Så till slut var vi tvungna att ta in på ett av de dyrare hotellen i stan. Det kostade väl mer än dubbelt så mycket som det första hotellet bara för att få liksom tillgång till internet. Men när vi väl var incheckade där var det inga problem att få tag i den här killen, och han gav oss adressen till sin engelska skola. Så vi åkte dit och då trodde vi att vi skulle få komma in på en gång och träffa elever och prata med dem. Men... han ville bara träffa oss en första gång och kolla att vi inte var konstiga på något sätt. Och bad oss återkomma senare på kvällen. Så vad gör man en dag i Haridwar? Ja, man kan, som vi gjorde, ta en linbana upp till ett tempel som ligger högst upp på liksom ett av de första bergen i hela Himalayas bergskam. Som heter Mansa Devi Mandir. Mandir är då hindi för tempel. Själva tempelrundturen visade sig bestå av att man gick från station till station längs en lång snitslad bana där det satt präster med rökelse, små gudastatyer och heliga böcker Och var och en av dem ville dra en liten sån här sanskrit-ramsa över den. Sanskrit är alltså det gamla religiösa språket i Indien, ungefär som latin är för kyrkan i Europa. Och efter att ha gjort det i några sekunder så ville de ha mellan 100 och 500 rupier av en. Så det var, ja, i Indien stack man inte helt enkelt så mycket under stol med att religion handlar om att blåsa folk på pengar. När vi sen kom ut från templet så fick vi dock den stora behållningen av att ha åkt upp dit. Och det var utsikten där uppe från berget ut över hela Haridwar. Den var fantastisk. Och så istället för att åka linbara ner igen så kunde man gå en trappa och en liksom uthugget ur bergväggen liten stig ner till starten igen. På vägen ner så blev vi stoppade av flera skolklasser som var där på klassresa. Och när de såg mig och Adis så pekade de och skrattade de ungefär som att vi skulle vara de här figurerna som går omkring nere vid poolen på en charterort. Ni vet, om man åker med så här SAS-barnklubben så finns det en gubbe i bamsedräkt som går omkring nere vid poolen vid hotellet. Och vi såg väl ungefär lika konstiga ut med våran ljusa hy och våran längd. Jag är 1,86 och min kompis Adam är 1,92. Så de tyckte att vi var helt enkelt omöjligt långa och omöjligt ljusa. Och vi fick stanna och ta fotografier med väldigt många barn och väldigt många lärare. Det är lite synd det här på radion med att man inte kan visa bilder samtidigt som man pratar. Det hade varit kul att kunna visa. Hur som helst, sen köpte vi rakhyvlar i en gränd och åkte tillbaka till hotellet för att kunna duscha och raka oss och göra oss fina inför kvällskursbesöket. Vi skulle ha varit där 17.00 och dök upp 16.40 för vi tänkte det var bra att vara lite tidig, men det var inte uppskattat att vi var, citat, så tidiga. I Indien är man lite mer sådär att man kommer hellre lite för sent än lite för tidigt. Och kursen som skulle ha börjat klockan 17 började 17.30. Så jag drog igång min lilla PowerPoint-presentation där och berättade om Sverige. Det var ingen i klassrummet som hade hört talas om IKEA eller ABBA. Utan det som fick igång dem var väl när jag började berätta om svensk export. Och så såg man bland annat en Volvo-buss, för det är lyxen där nere. Om man ska åka en kortare sträcka mellan två städer så kan man antingen åka indiska stadsbussarna som har obefintlig fjädring och stötdämpning, eller ska man åka lyxbussen som oftast är då en luftkonditionerad Volvo. Lite samma effekt blev det när jag skulle berätta om Tyresö. Jag började med Annas pepparkakor, hade till och med mig en liten burk som jag skickade runt att bjuda på i klassen, och den var ju varken tillräckligt söt eller tillräckligt starkt kryddad, så det tyckte de också var lite sådär halvt smaklöst. Men sen började jag berätta om Tyresös lokala Bollywoodstjärna från Trollbäcken, och det gick de mer igång på. Jag tänkte, jag kan väl spela en av sångerna från en av hennes filmer här som låt nummer 2. Det där var Chama Chama från filmen Frådsägen och som då bland annat innehåller Elisabeth Granlund Avramidou från Trollbäcken, eller som hon är känd under sitt artistnamn i Indien mer som Ellie Avram. Det stod om henne i Mitt i Tyresö någon gång 2013 om det är någon som kommer ihåg. Det här funkar i alla fall som en jättebra isbrytare och helt plötsligt blev det mycket prat om indisk film och indisk musik och jag ombads sjunga lite grann på svenska så att de fick höra hur svenska sånger lät och frågade om jag kunde sjunga någon sång på hindi så jag fick sjunga en refräng från en annan Bollywood-sång. Sen var vi klara där och efter att alla hade fått ta bilder igen och skaka hand och så vidare så åkte vi tillbaka till hotellet och somnade prompt igen. Dag 4. En sista sak som vi ville göra innan vi åkte vidare var ju det som man måste göra när man är i en stad som ligger på Ganges flodstränder och det är att bada i floden. Tyvärr hade vi dock inga badbyxor med oss så vi spenderade nästan hela dagen med att åka till olika så här köpcentra som ligger i förorten utanför staden och försöka hitta ett par badbyxor i svensk storlek. Det gick inte. Så jag kan rekommendera framtida indieresenärer att ta med er badkläder innan ni åker. Åtminstone om ni ska åka någonstans där ni hade tänkt att bada. För det mesta finns att köpa på plats i form av tandborstar och rakhyvlar och sånt där som man kanske har glömt. Men kläder i rätt storlek om man är en normalstor svensk kan vara svårt att hitta. Det slutade med att vi fick bada i våra underkläder istället och efter det kände vi oss rätt färdiga med Haridwar och tog en buss upp till yogans Mekka eller yogans huvudstad i världen, Rishikesh. När vi kom fram så var det redan mörkt och vi tog taxi upp till ett hotell som Adam hade kollat ut. Det var tyvärr redan fullt eftersom det stod omnämnt i en av de mest populära guideböckerna. Så vi fick ju gå ner för gatan två kvarter och hitta ett annat hotell där vi kunde få ett dubbelrum för motsvarande 90 kronor. Så det var ju bra. Nästa morgon gick vi upp på hotellets tak för att ta lite bilder på den otroligt vackra kringliggande miljön. Man är precis i foten av Himalaya-bergskedjan så tittar man bort mot horisonten så är det bara bergskam efter bergskam efter bergskam som försvinner bort i dimman mot horisonten. När vi stod där uppe och fotade så blev vi knackade på axeln av en brittisk dam som frågade om vi skulle vilja vara med på en gratis yogakurs den här morgonen som skulle börja om 5 minuter. Vi hade inte tänkt att yoga särskilt mycket trots att vi var i yogas huvudstad men det verkar som att man inte direkt kommer undan när man är där. Efter att ha yogat i ungefär 45 minuter så gick vi ner tillsammans med den här brittiska damen och hennes gäng för att äta frukost på hotellets restaurang som var på en veranda som var inklädd med så här bambuflätade väggar. Otroligt mysigt. Hon började berätta lite om sin historia. Hon hade varit i en bilolycka 6 år tidigare och brutit ryggen på 2 ställen. Hennes läkare hade sagt att hon nu bara hade att se fram emot ett liv med kryckor och smärtstillande medel. Till det hade hon svarat ett visst ganska engelskt kraftuttryck och bestämt sig för att åka ner till Indien och prova vad de alternativa medicinerna hade att erbjuda henne. Varken jag eller Adam är särskilt intresserade av alternativmedicin eftersom vi är liksom programmerare och datanördare och naturvetenskapligt utbildade båda två. Men det var svårt att neka det fantastiska i en sån historia som att en dam som tidigare har brutit ryggen på 2 ställen nu kan vara yogalärare och klarar av att sätta vänster hand i sidan, vika höger hand bakåt över axeln och sedan böja sig bakåt till dess hon står i brygga. Så vi var kvar med det här yogagänget och provade att yoga och gå på ayurvedisk massage och allt möjligt i 2 dagar. Men sen skulle de vidare mot Nashik nere vid Bombay på västkusten och vi skulle röra oss hem mot Delhi för att flyga tillbaka. Men hon kommer att ha en ny kurs i november här i höst 2019 och jag tänker åtminstone åka tillbaka. Vi får se om jag får min kompis med mig. Han har nämligen flyttat till London nu och det är väl i och för sig lättare att flyga därifrån till Delhi. Och numera är det också väldigt lätt att flyga från Sverige. 2014 så hade vi inga direktlinjer mellan Arlanda och Delhi. Det fick vi först hösten 2017 tack vare Air India. Så om någon som lyssnar på det här programmet känner att de själva skulle vilja vara med om lite fantastiska upplevelser, så kan jag starkt rekommendera att flyga den direktlinjen. Nu ser jag dessutom att jag börjar närma mig halvtimmesstrecket i en rasande takt, och de här sommarpraten ska vara cirka en halvtimme. Så jag får helt enkelt ta och tacka för mig för den här gången, och kanske komma tillbaka sommaren 2020 för att berätta om resa nummer 2 som gick av stapeln 2015. Tack så länge!
Ni har hört Johan Rydén ge oss en introduktion till Indiens heliga städer. Tack för att ni lyssnade.